Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och idag har turen kommit till Lars T. Johansson att semesterprata. Välkommen, Lars.
Ja, men hej och särskilt välkomna ska ni vara till att ägna en timme åt mig, för idag så tänker jag vara rent ut självisk och bara prata om Lars T. Johansson. Jag är skådespelare, utbildad sådan, fast jag inte bor i Stockholm. Vad är det då som gör en skådespelare? Ja, jag tänkte vi skulle ta och reda ut det lite grann. Vi ska kanske också prata lite grann om människor som jag har träffat längs vägen lite längre fram i programmet. Jag brukar beskriva mig själv som en kulturpotät. En potatis passar ju till de allra flesta maträtter, och det är väl ungefär så som jag har levt mitt artistiska liv. Eftersom jag är frilans på de här breddgraderna så blir man liksom tvungen att ställa upp i olika sammanhang. Å andra sidan har jag aldrig varit den som har dragit några vattentäta skott mellan genres fin och ful kultur. Min besynnerliga barndom. Nu ska ni få höra. Jag är född på Kronholmen, eller inte född, jag är född på BB, men uppvuxen på Kronholmen i Härnösand. Mitt emot oss låg gummiverkstan. Klang, klang, klang vaknar man av på morgnarna när de började knacka på spännringarna på lastbilstäcken. Rakt över gatan åt andra hållet låg tingshuset, och jag har faktiskt varit en hyggligt laglydig medborgare genom livet. Mina artistiska ambitioner, de tog sin början direkt. Jag kanske kommer in på varför de gjorde det så småningom. Men låt mig bara berätta om mitt första minne som artist. Jag kunde ha varit 2-3 år gammal. Hemma hos oss fanns en sypuff, ni vet, en sån där rund eller åttkantig, tror jag den här var. En sån här puff med ett lock på. Där under ligger en massa sybehör. Den här puffens lock hade en stor knapp i mitten, och från den knappen och ut till kanten, till periferin så att säga, så löpte det tvinnade snoddar. En av de där tvinnade snoddarna hade liksom lossnat från sypuffen, och den fick utgöra pickup. Sen gick jag ut till mammas köksskåp och hämtade mig ett kastrullock. Sen la jag kastrullocket mitt på puffen, la upp den trasiga snodden uppe på där som pickup, som sagt. Sen gick jag runt omkring puffen, ivrigt stirrande på den som lyssnade. Och den som lyssnade, det var mamma. Och låten jag spelade, den hette Bulte bäst. Fast på senare år har jag förstått att det är så här det egentligen ska låta.
Takten alla bagar barn,
bultes, bultes hela dagen.
Vetemjöl från livets grottekvarn,
bultes, bultes hela dagen.
Vi är alla glada bagar barn,
bultes, bultes hela dagen.
Slå på stort, det har vi alltid gjort, så det är
bultes, bultes hela dagen.
Goddagspiltar, vi ska ha det bra. Svensken på sofflock gnolar go och glad, ja. Klappa takten alla bagar barn,
bullfest, bullfest hela dagen.
Vetemjöl från livets grottekvarn,
bullfest, bullfest hela dagen.
Vi är alla glada bagar barn,
bullfest, bullfest hela dagen.
Slå på stort, då har vi alltid gjort, så det är
bullfest, bullfest hela dagen.
åka och dra. Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja.
Klappa takten alla magar barn, bullfest, bullfest hela dagen. Vete mjöl från livets grottekvarn, bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada magar barn, bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort har vi alltid gjort, så det är bullfest, bullfest hela dagen.
Bäst, bulte bäst hela dagen.
Vi är alla glada bagarbarn, bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort har vi alltid gjort, så det är bullfest, bullfest hela dagen.
Ja, det där var faktiskt Ulf Peder Olrog himself som sjöng sin egen låt Bullfest, eller som jag trodde att det var, Bulte bäst. Nåväl, låt mig fortsätta med min besynnerliga barndom. Vi bodde som sagt var mitt emot tingshuset. Snett bortom det så låg Volvo, ja, eller Ådalens bilaffär som det hette på den tiden. Återkommer strax till det. Alldeles bakom oss så låg Nordlanders charkuterifabrik. Fabrik heter det. Och där kunde man gå in och så stod man där och pratade en stund med de som jobbade där. Man var nämligen välkommen därför att alla vuxna tog hand om alla barn. De hade koll på en och de sa till en när man gjorde fel och så vidare. Men man var liksom välkommen in på arbetsplatserna. Det verkar ju helt besynnerligt i dessa dagar. Hur som helst så låg mitt emot charkuteributiken eller charkuterifabriken så låg det en glassfabrik. Och lite längre bort på gatan så sålde Örnbergs konditori kaksmulor. För en femöring fick man en gigantisk påse med kakor som inte riktigt höll måttet för försäljning i affären. När man gick in på Nolanders charkuterifabrik så kunde man stå där och titta hur de benade av kött och gjorde korvsmet och såna här saker. Och när gubbarna där inne med Gösta Domeij, som var en stor profil i Härnösand i spetsen, när de ledsnade på den här lilla ynglingen som var där hela tiden och störde jobbet, så tog Gösta Domeij mig i handen helt enkelt och gick in i frys- eller kylrummet och så skar ner en liten rimpa prinskorvar, och sen kunde jag lugnt och fint gå därifrån och mumsa på mina läckerheter. Jag brukar väl stå där ute på gården utanför charkuterifabriken och mumsa en stund innan jag begav mig över gatan och in på glassfabriken. Och där kunde jag liksom, ja, få lite ofrusen glass. Själva glassmeten fick man liksom i ett litet tråg och sen gick man där och smaskade på det. Så gick det till i min värld. Undra på att jag har den form jag har och att mat har blivit ett av mina stora intressen. Bilar var också ett av mina stora intressen och är fortfarande. Och på Ådalens bilaffär var jag alltid lika välkommen som på alla andra arbetsplatser som var liksom som min tids dagis, om man säger så, eller förskola som det ju ska heta. Jag gick in på Volvo eller på Ådalens bilaffär, vi ska väl kanske inte göra reklam här, och sen fick jag vara med och liksom jobba där. Ådalens bilaffär hade sin verkstad i en annan del utav Härnösand och reservdelslaget var precis där jag var, så att varje dag så slog man in små paket som springschasen Stickan tog på sin packmoppe och körde upp till verkstaden där reparationerna pågick. Och jag såg ju hur de slog in paket och la det på en liten pall i ena änden av lokalen, så jag började också slå in sånt som var kasserat och lägga på samma pall. Och ja, på det sättet så utförde jag ju någon slags arbete. Det var väl kanske inte så att det underlättade för de andra, men ja, jag gjorde någonting där. Och hör ni här nu, då plockade personalen på Ådalens bilaffär ihop någon tvååring här och någon ettöring där. Så att varje vecka på fredagen så fick jag också ett lönekuvert med några skramlande små mynt. Och de där mynterna omsattes oftast i kaksmulor från Örnbergs bageri, någon gång ett öres från Palmers tobaksaffär, men nästan mest av korv Ja, fast jag hade nästan fri tillgång till korv så gick det många pengar till korv. Jag kände mig mer och mer som en av de medarbetarna på Ådalens bilaffär. Och när min mamma vid tillfälle lyckades hitta en overall, en verkstadsoverall i min storlek och sedan broderade Volvo bak på ryggen och försedde den högra bakfickan med en trasselsudd, då var jag nära på i himlen faktiskt. Jag minns när P1800 kom och den ställdes ut i lokalerna ned på Strandgatan. Jag satt en hel dag och bara drömde om att det var jag som körde. Ja, det fick väl duga med en sån här också.
Jag har aldrig varit någon entusiast. Vad det gäller låtar som handlar om bilar, det vill jag slå fast. Men så fick jag höra en dag på radion. Det var någon som spelade en komposition som handlade om en gammal Amazon med lister och krom, ratt i bakelit, California vit, äkta galon i skinnimitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon. Jag skruvade upp volymen på max. Det var något som hände, det var som jag kände att nu var det dags. Så jag ringde till Helge, så säljer bilar och sa: nu har jag bestämt, men nu vet jag precis vad det är jag vill ha. En gammal Amazon med lister och krom, ratt i bakelit, California vit, äkta galon i skinnimitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon. Jag cyklade ner till Helges affär. Säkert fanns det gott om Amazoner där. Först såg det ut som alla var slut, men sen fann jag utanför bakom en knut en gammal Amazon med lister och krom, ratt i bakelit, California vit, äkta galon i skinnimitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon, en gammal Amazon med lister och krom, ratt i bakelit, California vit, äkta galon i skinnimitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon.
Sven Erwins, en gammal Amazon. Ja, som ni förstår, i den där overallen så var jag kung. Jag gick omkring på gatorna på Kronholmen och kom det någon människa gående så här, så kunde jag utan vidare knalla fram och säga: vill du att jag ska sjunga en bit för det? Och det kunde de ju nästan inte neka till när den envetna lille yngling kom gåendes. Så att de sa oftast ja tack. Och jag har ju en syster som är 11 år äldre än jag. Ja, på pappret ska vi säga. Hon är född i december och jag i mars. Så att vi säger väl 10 då för att vara bussiga. Och hon lyssnar naturligtvis på det senaste som fanns, nämligen rock and roll med Elvis Presley och hela det där gänget. Och jag lärde mig de där låtarna utan till, utan att ha en aning om vad de handlade om, och inte vet om det var så många engelska ord som var rätt heller. Men jag rev av en rockräka jämansch i dalen om det var någon som svarade ja på frågan. Och ibland så hände det faktiskt att man fick en liten slant för det också. Och då var det flera ettöre, så kanske några riff eller bugg eller bazooka, som ett tuggummi också hette, som hade en liten serie i som hette Bazooka. Jo, så då fick man liksom någonting för munnen och någonting för själen också. Min mor och min far, ja egentligen ska jag väl säga att jag som är konstnär borde ju då ha haft en riktigt bedrövlig barndom för att konstnärssjälen skulle odlas ordentligt. Men tyvärr, där brister liksom mina meriter. Jag hade en väldigt bra barndom, vilket ju ni förmodligen har förstått redan efter att ha hört om hur välkommen jag var överallt på alla arbetsplatser. Min mamma och pappa, de hade gjort något så skamligt som att skilja sig från sina dåvarande partners. Oh, det här var 50-tal och det var inte alls sett med blida ögon. Både mor och far var revystjärnor nere i Eskilstuna med omnejd. Båda två kom från Eskilstuna i Södermanland. Och de skilde sig på varsitt håll. Min mamma hade då fått min stora syster Ann-Kristin. Och pappa hade en son som heter Thomas. Hur som helst, efter några år så slog liksom amor till och kärlek uppstod mellan min mamma och min pappa. Men eftersom det skulle pratas rätt mycket i brukssamhället Eskilstuna som du var på den tiden, så bestämde man sig för att ta en liten time out, som det heter på modern svenska. Det vill säga att de skulle flytta ifrån Eskilstuna tills liksom snacket hade lagt sig. De var ju som sagt var lokalkändisar och ni vet hur det kan bli. Så pappa sökte jobb med ljus och lykta och hittade ett jobb i Härnösand. Så dit ställde man och styrde man kosan, och en sak var helt klar. Ingen revy skulle spelas här uppe, utan här skulle man leva inkognito. När pappa kommer fram, för han åkte visst först, så står Rune Göransson, Härnösands legendariske revykung, redan på perrongen och säger: "Du spelar revy, va?" Och sen började en ny revy-era. Pappa åkte ner och hämtade mamma efter en tag och de flyttade upp till Härnösand. Och ibland undrar jag om det möjligen är så att jag är tillverkad på tåget, nattåget, mellan Eskilstuna och Härnösand. I alla fall är jag väldigt förtjust i järnvägen, det måste jag erkänna. Så det kan ha med det att göra, jag vet inte. Mamma och pappa blev omedelbart stora stjärnor i Runes revyer. Och så småningom så äntrade också min syster scenen i samma revy. Min brorsa, han kallades för Rock Thomas, men han var kvar hos sin mamma nere i Eskilstuna. Men vi syskon har jättefin kontakt fortfarande och träffas så fort vi kan och umgås. Mamma och pappa och syrran då, på slutet här. De repeterade på Folkets Parks sommarteater i Härnösand. När jag var nyfödd praktiskt taget så fick jag följa med i en sån här babylift, som det hette, en insats i liggvagnen som man tog i två handtag och bar med sig, och där den lilla ungen kunde ligga och guppa och sova. Så jag var med på alla revyrepetitioner. Nästa år så gick jag väl eller tultade väl omkring, men jag fick fortfarande vara kvar där och vara med under repetitionerna. Och ju äldre jag blev, desto mer fick jag följa med även på föreställningarna, och jag fick sitta på förscenens yttersidekant, om man nu kan säga så. Jag säger att man kan säga så. Eller så i trappan ner till orkesterdiket och avvara dessa föreställningar. Och naturligtvis så tog väl det där skruv, och självklart så kände jag att jag också ville vara med och spela revy. Och revy, det är så att säga min debut. Jag gjorde min debut som 13-åring i Rune Göranssons revy, 30-åriga Kivet. Och när ridån gick igen efter premiärkvällen så skrek jag rakt ut: "Det här är den lyckligaste dagen i mitt liv." Och då hade ridån öppnats igen och publiken tittade storökt på den lille gossen som var så lycklig. Folkets Park har betytt oerhört mycket, och det är med sorg i hjärtat man ser hur de sakta försvinner en efter en. De här gudomliga parkerna med all sin romantik och all sin kamp och allt som har försiggått på dessa gudomliga, heliga marker.
Mitt i den svenska sommaren finns en folkets park. Där blir den rädd av en pilsner stor och stark. Där blir den sorgsne glad, här blir den arge snäll. Och ensam eller tvåsam, det är sommarkväll. Förväntansfulla reser människor gröna mil, och möts och hör musik och kastar lyckligt pil. Och mitt i natten uppstår det ett ljudligt kurr, och tänder sparkas ut och allting är som förr. Det här, min vän, det är klassisk mark. Det känns igen. Det är folkets park. På vintern sover parken djupt i lugn och ro. Det snöar över minnen utav Jularbo. Carl Gerhard, Elof Arle, gamla vårat gäng, och kaffe, massariner, dans och hand i mig. I maj så målar och pyntar gubbar hela dagen, och med sommaren kommer så artister hit från stan. Och allt blir skönt, ja jag vet väl själv hur sant det är. För mamma träffar pappa första gången här. Det här, min vän, det är klassisk mark. För jag blev till just i folkets park.
Östen med rösten, Varne Bring, Folkets park. Där blir den rädda av en pilsner stor och stark. Ja, det är en god mening, så minsann. Ja, så var det då dags för mig att välja yrke. Skolan gick väl inte så där himla bra, om sanningen ska fram. Därför att min tanke var hela tiden på något annat ställe än just på det där talet i matematik eller den där grammatiska benämningen eller den där världskartan som bara flimrade framför ögonen, och kemin och periodiska systemet och allt vad det nu var. Men så fort som jag tyckte någonting var spännande, då vart jag idel öra. Vad som sen framkom, vad som gjorde att jag hela tiden fick bära benämningen lat under min skoltid, det skulle sedan visa sig vara någonting som heter dyslexi och som drabbar många olika människor ute i detta samhälle. Det betyder inte att man är dum i huvudet. Det betyder bara att man inte kan läsa lika bra som de som inte har dyslexi. För min del så har det här blivit en oerhörd fördel, därför att jag lärde mig vid något tillfälle att om jag läser högt, då hör jag vad jag säger och då förstår jag också vad det är för någonting som jag läser. Så högläsning har blivit lite av en specialitet, och det har jag haft en oerhörd nytta av när jag har gjort speakertexter och liknande saker. Jag kan ta pappret och så läser jag det utan att läsa fel rakt igenom. Helt och hållet beroende på att jag har övat så mycket i högläsning för att förstå vad det är för någonting jag läser. Ja, som sagt, en fröken i skolan sa till mig vid tillfälle: det kommer aldrig att bli någonting utav dig, Lars Johansson. Men då sa jag att jo då, det kommer det nog att bli, för jag ska söka teaterhögskolan och där behöver man inga betyg, utan där är det inträdesprov som gäller. Och hon fnös fraktfullt åt detta. Och så begav jag mig iväg och sökte först till Skara skolscen. Och jag kom in, hör och häpna, det var helt ofattbart. Jag mötte faktiskt nämnda fröken i rulltrappan i Prismavaruhuset, och då sa hon faktiskt det, att hon bad om ursäkt för det hon hade sagt. Hon gratulerade mig så mycket och tyckte jag hade gjort det bra. Det ska till hennes heder sägas, absolut. Sedan for jag iväg, eller på den här tiden så var det så att scenskolorna, eller teaterhögskolorna som det heter idag, turades om så att man var tredje år blev först att ta in elever. Det fanns tre teaterhögskolor då på den tiden: Stockholm, Göteborg och Malmö. Och Stockholm kom på den fiffiga idén att de kunde bli först genom att åka ut på en slags turné. Då hade de liksom sonderat terrängen. Det gjorde de så att de samlade ihop, istället för att vi som hugade skådespelare, elever, åkte iväg till Stockholm och gjorde våra inträdesprov där, så kom Stockholm till oss där vi befann oss, och jag gick ju på Skara skolscen och dit kom man. Jag gjorde 2 stycken prov och då sa Hans Wigren, som var rektor vid den tiden, att du har kommit in på den här skolan, men du är för ung. Du måste stå på tillväxt i åtminstone 1 år, kanske 2. Men jag hade alltså en plats på Statens scenskola i Stockholm. Men när mina kamrater från Skara skolscen begav sig iväg ner till Malmö, så följde jag med och så gjorde jag ett inträdesprov där också. Och där kom jag in, och där behövde jag inte vänta, utan jag fick börja direkt. Och då tänkte jag att då gör jag det, för jag visste inte vad jag skulle hitta på under de där 2 åren som jag skulle vänta, eller om det nu bara blev 1. Så jag gick Statens scenskola i Malmö i en fantastisk klass och hade 3 helt underbara år. Och när de här åren var till ända så sitter man ju då och skriver runt till teaterchefer i Sverige. Och jag hade satt i det första pappret. Med det ville jag söka till Skånska teatern. Skånska teatern som bland annat redan då innehöll såna storheter som Peter Haber. Jag hade varit och tittat på Peter Haber när han spelade Den röda nejlikans triumf. Och jag var fullständigt knockad av den föreställningen och tänkte, där vill jag jobba. Och när jag sitter och skriver ansökningsbrevet till Skånska teatern, då ringer Katrin Parment därifrån och frågar, vill du jobba hos oss? Och så började jag med det. Skånska teatern var vid den här tiden en slags nav för svensk teater, och det var en stor ära att få vara med och jobba där. Flera utav Dramatens skådespelare sökte sig till Skånska teatern, och jag fick möjligheten att jobba med en av mina stora idoler, nämligen Ulla Sjöblom. Hon får sjunga en skvätt, tycker jag.
Jag står här på ett torg. Ett cirkuståg passerar. En clown, en vind passerar. Men jag är full av sorg. Mitt hjärta i en sång. Den handlar om hans läppar. Den handlar om hans ögon som spelade en gång. O, säg ni som är här, vad skulle ni då göra? Vem skulle ni då höra om den som ni har kär blev borta i ett krig till ingen nytta, där människor blev förbyta som jävlarna med dig, som jävlarna med dig. Jag står här på en square, det regnar i mitt hjärta. Det säger i mitt hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vakna. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts och satsats, förglorats, glömts och kastats med andra i en grav. Vem spelar detta spel med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar? Jag vet att det är fel. Ni vet att det är fel. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, om ni har tid att svara, ack, kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till så vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? Och alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. O, gör som jag har sagt.
Le Déserteur heter originalet, här översatt utav fantastisk översättning av Lars Forssell, med den helt gudomliga skådespelerskan Ulla Sjöblom, som jag fick möjlighet att arbeta med under ett par produktioner nere på Skånska teatern. Men efter 8 år i Skåne och efter att 8 år i rad att konstatera att det går inte att fira midsommar i mörker, så kände jag att det drog hemåt. Ja, det började redan 1977 faktiskt, när jag fick ett telefonsamtal från dåvarande regionteatern i Västernorrlands län om att vara med i en produktion, och jag åkte upp men lovade att komma tillbaka till Skånska teatern. Och jag var med i den där produktionen och träffade Bosse Hylfers och Björn Hedström, och sen så hade vi så kul så att det var med viss tvekan jag åkte tillbaka till Skåne. Jag hade dessutom blivit lovat ett fast kontrakt här uppe. Fast anställning, det var ju nästan som en dröm. Nere på Skånska teatern, som var en fri grupp, så hade vi inte många kronor att röra oss med. Gick till exempel ett par byxor sönder så hade man aldrig chans att köpa ett par nya. Antingen ringde man hem till mamma och pappa eller så frågade man stormötet om man kunde få en extra tilldelning eftersom byxorna var trasiga. Så gick det faktiskt till. Fick man ett stipendium, ja, då gick det också in i teaterns kassa. Så det var knapra omständigheter, men fantastisk teater gjorde vi. Men efter det här besöket 1977 så kände jag mer och mer att jag vill flytta hem igen. En vecka innan jag skulle flytta, eller 14 dagar innan jag skulle flytta, så träffade jag en otroligt vacker skånska. Hon blev min livskamrat, och den här Elisabeth, den spelar jag för dig.
Thank you. Thank you so much. In 1932, the Democrats adopted this next song as their theme song. And I hope that on November 7th, I can sing it and mean every word I say.
Happy days are here again. The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together, shout it now. Now, so let's tell the world about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. From now on.
Happy days are here again, Barbra Streisand. Ja, jag flyttade tillbaka upp. Det här var ju knepigt, och när man precis hade träffat sitt livs kärlek så skulle man ge sig iväg därifrån. Men nu hörde till saken att Elisabeth just då gick en utbildning som behövde ha praktik på såväl barnhem som på skola för utvecklingsstörda. Och dessutom jobba lite grann inom skol... vad heter det? att vara skolkurator. Hon skulle liksom prova på lite såna här ämnen. Hon skulle läsa till socialpedagog, var tydligen titeln på det hela. Och hör och häpna, utav alla städer i Sverige så finns det två som har ett barnhem, och bland annat Härnösand. Så de hurrar ju ner i Skåne när de slapp tjata sig till praktikplatser där. Här fanns det ju liksom, här tog man ju emot Elisabeth med öppna armar. Så vi fick liksom ett prövår på oss, helt enkelt. Hon kunde ju bo här uppe då i ett år, och skulle det spricka mellan oss så var det ju inte värre än att vi, ja, flyttade isär, och sen kunde hon göra färdigt sina två praktikterminer och sen flytta hem igen. Men det gick bättre än vad vi trodde. Vi förlovade oss i maj. Vi träffades i februari. Vi förlovade oss i maj och vi gifte oss i augusti. Så var det med det. Jag på teatern slet och jobbade på. Vi skapade en musikteatergrupp som heter Capella Buffa, där Bosse Hylfers var den ledande figuren, och vi gjorde verkligen succé. Men det är klart, kamraterna på teatern tyckte väl kanske att det borde vara mera teater än musik. Så småningom lades Capella Buffa ner. Jag fick göra min drömroll Lenny i Möss och människor, vilket var en fantastisk upplevelse. Där man tyvärr då, inte minst här uppe i Örnsköldsvik, var stora motståndare till att vi skulle spela en sån hemsk pjäs för barnen. Men efteråt så har jag fått idel glada tillrop för just precis den pjäsen. Det visade sig att alla de som var våra stora motståndare till att vi skulle spela ändrade åsikt totalt efter att de hade sett föreställningen. Så småningom så blev jag teaterchef. Jo då, jag chefade över Västernorrlands regionteater under 3 år. Efter de 3 åren så kände jag att jag på något sätt hade sett teatern ur alla vinklar och vrår. Och eftersom jag var så ung när jag började, bara 17 år med min utbildning, så tänkte jag att ja, jag har väl kanske inte lekt rommen av mig riktigt. Jag kanske behöver göra något annat. Jag måste kanske ut och andas en smula. Så jag tog tjänstledigt i 2 år. Men på vägen hem, innan denna tjänstledighet gick i kraft, så hörde jag på någonting som fanns på den tiden som hette direktsänd lunchmusik. En sångerska som sjöng något så infernaliskt vackert så jag blev tvungen att stanna bilen vid vägkanten på väg hem till min barnlediga hustru som lagade lunch åt mig på dagarna. Fantastiskt. Hur som helst, det var så bra så jag ringde hem till Elisabeth och sa, har du radion på? Ja, det hade hon ju. Hon tyckte också att det här lät fantastiskt. Efteråt så ringde jag till Esko Wiklund som ju ledde programmet och sa, och som jag kände lite, jag vill prata med den här kvinnan som sjunger. Kvinnan, sa han. Ja, för det trodde jag. Det lät som en mycket mogen kvinna med mycket erfarenhet i bagaget som öppnade munnen och sjöng. Hon sjöng dessutom en av de mest söndersjungna låtar som finns, nämligen balladen om den söta fröken Cecilia Lind och Fredrik Åkare. Hur som helst, jag fick prata med en 17-årig flicksnärta. En tjej som tillhör de största idag och som är en av de ytterst få som kan sjunga som just Barbara Streisand. Både få med sig texten och musiken. Kan ni gissa vilken? Så här låter hon. Under 3 års tid hade vi en grupp tillsammans som hette Just for Fun. Vi reste land och rike runt. Jag ska berätta lite mer om det när hon har sjungit färdigt.
Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är ändå vägen jag valt. Min förtröstan långt bortom moden som har visat en liten bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag ska jag leva som jag vill. Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker till.
aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget val.
Ja, jag fick ett uppdrag att göra en låt som skulle handla om Höga kusten och som skulle vara bakgrundsmusiken. Ja, ni hörde, det var Gabriellas sång med Helene Sjöholm såklart. Jag fick som sagt ett uppdrag att göra en musik till en video som skulle rulla på turistmässan nere i Göteborg. Och det där skulle ju spelas in då på något snyggt sätt och jag tyckte man behövde ha en kör. Och jag funderade, vem skulle kunna vara kör eller vilka skulle kunna vara kör? Så kom jag på, ja men Helene, i jösse namn, Helene Sjöholm som sjunger så vackert. Hon ska absolut vara kör på den här låten. Att det blev så att vi till sist delade på låten eftersom hon sjöng så gudomligt mycket bättre än vad jag själv gjorde, det är en annan historia. Vid ett tillfälle, under inspelningen så gick någonting på tok i det tekniska. Så vi satt oss i törn bara och snackade lite grann och hur det blev så började vi sjunga gamla 60-talslåtar. Ni vet, sådana där som alla kan, Blowing in the Wind och liknande. Och upptäckte då på en gång att det klingade jättebra. Och vilka var vi tre då? Jo, det var jag såklart. Det var Helene och det var Erling Eliasson, gitarristen. Det var de två som jag hade städslat för inspelningen av detta, bland flera naturligtvis. Och där och då så tänkte jag, men det här skulle vi ju kunna jobba med en sommar. Så jag frågade helt enkelt, vad säger ni? Ska vi göra en turné i sommar med det här gänget? Ja, Helene var lite tveksam först, för hon tänkte att man kan väl inte leva på att sjunga bara. Ja, men sa jag, det har jag gjort ett tag så det borde kunna gå. Och hur som helst så blev det av. Just for Fun bildades där och då. Och vårt första jobb var faktiskt att sjunga på torget i Trondheim tillsammans med Mittsverige Turism som var där för att ragga norrmän till våra badstränder. De har ju höga berg men inte särskilt mycket badstränder. Och det där blev ett treårigt samarbete som har genererat oerhört mycket roliga saker och roliga minnen. Ett av minnena var bland annat när vi var uppe i Klimpfjäll på Norgefarargården och publiken satt 100 meter bortanför oss, långt, långt bort. Och det här tog förresten Helene upp i sitt sommarprogram för några år sedan. När det lösgjorde sig en dam ifrån detta, vi spelade ju högt som bara den för att nå ända bort, 100 meter bort. Där lösgjorde sig en gammal dam och under två låtars tid så stapplade hon sig fram till oss. Blev stående med örat mitt i högtalaren som spelade för allt vad tygen höll. Och där började hon berätta om pappa som hade bott på Norgefarargården. Det var en lång paus när hon berättade alltihopa. Och i bakgrunden bråkade en bruse. Bah! Allting luktade pink från nämna djur. Nåväl, jag lät Helene vara med på Skulefestivalen. För det sa jag direkt, hon ska vara med. Och där blev jag nästan chockad till döds, för att som programledare vill man ju att det ska gå bra för artisterna. Det är ju därför man är där, för att kratta gången liksom. Och när Helene hade sjungit sin första låt så var det helt tyst i publiken. Och jag tänkte, nej, har jag nu knäckt henne för all framtid? 2 sekunder som kändes som ett ljusår för mig, så brakade de mest enorma applåder jag tror jag hört där under alla år loss. Det här var vårat husband under 5 år.
Jag kommer från enkelt ursprung. Jag vandrar i lövtunna skor. Jag kommer från enkelt ursprung. Och jag har glömt bort var jag bor.
Jag drömde om en springare av silver. Att rida fri i vinden utan skuld.
Man sa,
se, där flyger mörkrets unge vilde.
Man köpslog om min kraft med stulet guld. Jag kommer från enkelt ursprung. Jag går ner till havet ibland. Jag kommer från enkelt ursprung. En sten på en främmande strand.
Jag drömde att jag gav mig upp i bergen. Med kungens kobra ringlad runt min hals. På liv och död i knivduell med dvärgen.
Som jagade min jungfru i en vals. Jag kommer från enkelt ursprung. Från doften av blommor och jord. Jag kommer från enkelt ursprung. Som objuden gäst till ditt bord.
Jag drömde att jag seglade ett hav. Jag sökte efter land på sydlig pol. I stormig strid att inte gå med kvar.
Blåvalen under båten bara lo. Nu följer jag månflickans spår. Jag kommer från enkelt ursprung. Min skugga blir kvar när jag går.
Jag drömde att jag hittade till huset. Där dimmor strök runt ålderdomens kin. Där barnen föddes i det röda ljuset.
Och döden sjöng i nattens mörkblå vind.
Jag kommer från enkelt ursprung. Jag vandrar i lövtunna skor. Jag kommer från enkelt ursprung. Och jag har glömt bort var jag bor.
FJK enkelt ursprung. FJK och alla tre killarna och deras familjer blev våra nära vänner under årens lopp. Och vi träffas och pratas vid hela tiden fortlöpande och har väldigt kul tillsammans. Och detta var ett av de goda resultaten, privata goda resultaten av Skulefestivalen som jag fick vara med och starta. Det var på mitt och på Lars Guvås och... herre Jesus, nu tappar jag namnet, men det kommer snart. Arne Eriksson, det var vi som började dra i de här tåtarna och så småningom så blev det alltså Skulefestivalen. Och gud, så många roliga minnen jag har därifrån. Man skulle kunna berätta hela den här timmen om bara Skulefestivalen. Och Skulefestivalen är ju lite av Örnsköldsviks festival trots att den ligger i Kramfors. Och Jack Torsén, kommunalpolitiker i Örnsköldsvik, han var inte så pigg på att det här skulle få ske. Men det till sist gick när jag sa argumentet att ja, men det kostar inte mer om allting skulle gå åt pepparn, inte en kotte skulle lösa inträde. Då blir förlusten inte värre än 2 stycken helsidesannonser i någon av de svenska drakarna, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och då tyckte han att okej då, det var väl värt att pröva. Det var ju Höga Kusten-kommittén som låg bakom detta. Så det prövades och det blev en hejdundrande succé. Och efter 3 dagar så går Jack Torsén upp och håller folkomröstning. Ska vi ha Skulefestival nästa år igen? Ja, det ska vi, skrek publiken. Och så fick det bli och Jack Torsén var mycket nöjd med alltihopa. Tack Jack för det. En fantastisk tid. 28 år ledde jag den där festivalen. Men då började jag känna att repertoaren hade glidit mig ur händerna. Det var inte längre den där visfestivalen som jag ville ha och som jag var med och startade. Utan numera var det mera en mera allmän musikfestival och då var det dags för någon annan att ta över. Och Jackie Sjödin gjorde det. Med den äran ska tilläggas. Nu ska ni få höra på en tjej som faktiskt gjorde en hejdundrande succé. Anna-Lena Wigren som var producent på den tiden. Hon införde även världsmusiken på skulescenen. Och här ska ni få höra på en riktig rökare. Publiken stod upp, skrek och hurrade när hon gjorde succé. Marie Boine Persson, Gula Gula. Marie Boine naturligtvis var det här Gula Gula, en av de stora succéerna på Skulebergets visfestival på den tiden det begav sig. Ja men hörni, så kul man har haft. Jag kan berätta ett minne från Skuleberget. Det rinner ju en bäck där bakom och den där bäcken var alltid ett orosmoment för mig, för barnen lekte ju omkring och tyckte naturligtvis att bäcken var jättespännande. Och vid ett tillfälle så försvann det en tvåårig tjej som var borta och jag blev alldeles iskall. Och jag brukar inte avbryta artisterna när de håller på, men den här gången så gick jag faktiskt upp och stoppade Ronny Eriksson och Eski Faurat och sa att nu är det en tvååring som är på drift här, så nu måste vi göra någonting. Var med Ronny Eriksson upphov sin stämma och sa, hörni, nu gör vi en paus här och så letar vi rätt på ungen. Och det tog inte många minuter förrän det stod en kille framför scen och höll upp en tvååring på raka armar och skrek: här är jänta! För när Ronny hade sagt nu letar vi upp ungen, då tror jag samtliga 2000 personer reste sig upp och började gå skallgång på den här lilla tjejen. Ja, vilka minnen. Hörrni, jag har tur i livet. Jag har ett fantastiskt liv. Jag får spela teater. Och jag har haft oerhört mycket roligt genom åren. Jag får sjunga, jag får samarbeta med fantastiska människor. Inte minst vill jag nämna Robin Hörnqvist och hans fantastiska äldregala som jag har fått varit en del av under 3 års tid. Jätteroligt. Vi måste vara rädda om våra samlingsplatser, hörni. Alla våra samlingsplatser är mycket viktigare än vad vi tror. Det är där vi träffas under otvungna former. Det är där vi ska titta på någonting, men det är där vi också träffar varandra och upplever saker och idéer föds och samtal startar. Det är där som samhället fortgår. På de ställen där samlingsplatserna överges och förfaller, de samhällena befinner sig på ett sluttande plan, och det visar sig gång på gång att där samlingsplatserna töms, där töms så småningom också hela samhället. Och vi måste bita ihop, för vi vill inte dränera den här landsändan mer. Nu är det liksom nock. Så sök upp era samlingsplatser, gå på de saker som bjuds. Du träffar alltid folk som du kan byta erfarenheter med. Som sagt, jag har haft så kul. Jag har ett band som heter Någonstans i Sverige. Vi spelar gamla schlagerlåtar. Det är jätteroligt. Jag får tack vare Sankt Olav vara med om en underbar resa tillsammans med Niklas Rosvall, Göran Månsson och en tjej som ska få avrunda det här programmet faktiskt. Hon heter Ulrika Bodén och är en helt himmelsk sångerska. Verkligen någonting som vi ska vara oerhört stolta över, som för den ångermanländska vistraditionen vidare med, ja verkligen med den äran. Så ska jag be att få tacka er allihop för att ni har lånat ut era öron till mig och mitt snack denna timma ute i Nolaskogs närradio. Det har varit jätteroligt att få vara med och prata en stund med er. Ha nu en riktigt, riktigt skön sommar. Och så hörs vi kanske i något annat sammanhang. Jag brukar ju dyka upp på V4 till exempel. Hej då! Till Boen och Bergablå. Ulrika Bodén.
Klinge rosa gulle go, gittre mine små, vi ska gå till boen allihop. Skynd i alle komma då, våra äter på, vi har långa väg kvar att gå till boen och berga blå. Farlig finte bete får ge när vi kommer fram, yst i boen där är livet skönt. Kärre alle djura mine, kom och trava på, vi har långa väg kvar att gå till boen och gräs är grönt. Solen sken och står så högt upp över berg och by, så börjar kvällen komma på. Skynd i alla djura mina, övertal och dyr, vi har långa väg kvar att gå till boen och berga blå.
inte bo här.